Du lyssnar på Agnes Cecilia, en sällsam podd. Och det är jag som är Cecilia.
Och det är jag som är Agnes.
Och vi ska prata om böcker och litteratur och vad vi har läst. Som vanligt.
Hur har ditt läsgame varit sen sist?
Bra. Har vi redan konstaterat när vi har min bok hög bredvid oss här.
Den är hög kan man säga.
Jag har faktiskt lyckats avsluta 6 böcker.
Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Jag förstår inte hur det har gått till. Jag har också börjat på i alla fall en bok till som jag gav upp efter typ 30 sidor för att den var så dålig.
Men november är ju en bra bokmånad.
Jag har också läst många bra böcker.
Kul.
Alltså flera av dem är riktiga, riktigt bra.
Gud vad roligt.
Så ja. Det gör ju också att man läser lite snabbare och får in fler.
Det är sant. Men vill du... Skulle du säga att det är något tema på dina böcker?
Nej. Det kan jag inte säga. Det är ganska blandad kompott. Vi har en saga från Sydkorea. Vi har en deckare svensk.
Mm.
Vi har en språkbok. Vi har del 2 i en serie med vad jag skulle kalla för vanlig bok.
Ja.
Vi har en biografi, självbiografi. Och något som jag inte riktigt vet jag ska klassificera. Roman. Av det konstigare slaget.
Jag skulle kunna sträcka mig till att ett tema är att de flesta böckerna är typ i tråkiga färger. Det är ju inte så bra radio när vi...
Men det finns inget tematiskt liksom likt. Jag brukar ändå vara bra på att hitta kopplingar mellan böcker. Men jag kan inte påstå att jag gjort det den här gången.
Men det kanske uppstår ett tema. Kanske. Det har det ju gjort förut.
Ja, om jag ska börja med att... Ska vi börja med det bästa eller ska vi börja med det sämsta? Det är ju alltid intressant.
Börja med det bästa.
Börja med det bästa. Nu kände jag bara att jag vill börja med det sämsta.
Okej, men börja med det sämsta.
Alltså, och då skulle jag säga så här.
Oj, vad spännande.
Vänner av podden vet ju vem som är min favoritförfattare.
Ja, är det av dem. Sant?
Jag skulle säga den sämsta läsningen är alltså Handbok för språkpoliser av Sara Lövestam.
Är det sant? Ja. Gud vad jag är chockad nu.
Ja, men jag var också lite det. Men alltså, jag hoppas att Sara inte lyssnar på det här. Och om du gör det, Sara, så kan du spola fram lite.
Och sen kan du också lyssna på våra tidigare avsnitt.
Precis, där vi har höjt dig mer till skian och sådär. Nej, men det här var inte min grej. Alltså, det var kul. Den här heter Handbok för språkpoliser. Och den är väl exakt vad det är. Det handlar om så här, språkfel man kan göra. Och då är det så här, du har blivit antagen till språkpolisakademin. Här är din lärobok, typ. Alltså, det är väldigt humoristiskt som det alltid är med henne. Och jag uppskattar humorn. Det är inte det. Men det är liksom bara en jättelång lista av olika språkfel. Och vad de så här, vad är fel, vad består felet av, hur har det kommit sig att det blir fel. Och hur ska man då, man kan vara bad cop eller good cop. Alltså hur ska man då hantera när man liksom möter dem här.
Det var ändå lite roligt.
Men precis, alltså idén är rolig, det är inte det. Och det var kul, den första 5 grejerna. Men den här listan är jättelång. Alltså det var, jag vet inte hur många det är, 50 olika liksom. Och många kände jag var såhär, alltså vadå, är det här ens, är det någon som gnäller på det här? Eller liksom.
Men är det inte lite mer en uppslagsbok då?
Lite. Men fast samtidigt så, för det finns ändå någon slags liksom röd tråd då, liksom att man, hon tilltalar ju mig som läsare väldigt mycket då, om jag ska vara så här good cop, bad cop. Jag kände att det räckte efter 5 grejer, jag hade inte behövt fler.
För jag tänker språkpoliser, de är ju förmodligen redan helt övertygade om att de har rätt. Ja. Så de skulle kanske inte gå och slå upp heller och bara såhär, har jag verkligen rätt i den här frågan?
Nej, och det är väl det jag också känner. Jag är inte helt säker på vem som är, jag förstår inte riktigt vem målgruppen är. För jag tycker inte, som om man är då språkpolis, då vet man ju typ redan det här.
Ja.
För det är liksom inte som att det är några såhär jättekonstiga grejer. Det är sånt som alltid kommer upp när det är så här frågor om språk, typ.
Men kan det vara så att de som utsätts för språkpoliser borde läsa den här?
Ja, men det är det jag tänkt på. Men samtidigt, de bryr sig ju uppenbarligen inte.
Och det kanske är sunt.
Alltså, om du gör de här språkfelen så kommer du ändå inte läsa den. Så det är det jag förstår liksom inte riktigt. Det är någonstans, tror jag, där hon, så här, man märker att hon typ själv stör sig på någonting. Och det blir typ lite kul. Men annars så skulle jag säga, läs vad som helst annars som hon har skrivit, så den här kan vi glömma.
Nej, intressant.
Det var den sämsta hittills, tyvärr. Ledsen. Men då för att, ja, ska man säga, make up for this. Ursäkta engelskan. Ska man säga. Så kan jag prata med den andra Sara Lövestam-boken som jag också har läst sen sist.
Det är ändå gulligt att du har läst två Sara Lövestam-böcker på typ en månad.
Jag behövde den här andra lite mer. Det här är del två i serien om Monica. Jag pratade om den första boken i något annat avsnitt. Jag vet inte vilket.
Just det, och det var...
Den heter Ljudet av fötter heter den första.
Och det var de som var uppbyggda lite som någon religiös...
Ja, den första var det. Den här var liksom inte det. Jag saknade det i den här. Det här är då andra Monica-bok. Den heter Bära och brista. Och ja, helt enkelt fortsättning på del ett. 6 månader efter att den slutade, tror jag det är, eller något sånt där. Och jag, det är lite svårt att prata om den här utan att spoila den första boken. Så jag tänkte faktiskt inte säga så mycket om den. Jag tyckte nog bättre om den här än vad jag tyckte om den första boken. Förutom att jag saknar bibelreferenserna.
Ja, vad skulle du säga, vad är tematiken liksom?
Alltså det handlar ju om Monica som är 41 år och hennes högsta önskan i livet är att få barn. Och hon har försökt få barn sedan hon var 29.
Oj.
Och gjort så här, men alla grejer man kan göra liksom, och liksom varit ihop med killar och liksom försökt bli gravid med dem och gjort IVF och gjort massa utredningar och så här, nej, vi hittar inget fel på det. Hon blir bara inte gravid liksom. Första boken handlar om när hon ska göra sin sista IVF.
Okej.
Okay. Det är den sista hon någonsin kommer göra, kan göra, liksom får göra.
Okay.
Så att det är liksom den första, då kan jag tycka att den första boken borde heta Bära eller brista. Egentligen.
Vad heter den första boken?
Ljudet av fötter.
Ja, just det.
Men ja, oavsett. Så det är liksom, så därför kan inte jag säga om hon nu blir gravid eller om hon inte blir gravid. För då blir det liksom, ja. Då behöver du inte läsa första boken. Men jag tyckte väldigt bättre om del två. Måste jag säga.
Vad var det som var bättre?
Jag vet inte riktigt. Jag bara gillade det mer.
Är det typ att du... För ibland kan jag känna att vissa böcker behöver liksom tid för att man ska... uppskattar dem.
Nej, jag tror inte det är det egentligen. Jag tror att jag bara inte säger något om så här, mer om den här. Nej. Utan jag tycker hela serien är liksom värd att läsa.
Hur många böcker är det?
Jag tror att det ska bli 3. Det finns 2.
Mm.
Och jag tänkte att det borde vara 4. För jag tror det finns 4 Moseböcker.
Just det.
Och det eller finns det 5?
Det är ju, nu låtsades jag som att jag visste att det fanns 4. Men jag har ingen aning.
I alla fall, jag tyckte det borde vara lika många Monica-böcker som Moseböcker. Och det är inte 3 Moseböcker, det är jag nästan säker på.
Ja.
Ska jag ta en till?
Ja, kör!
Ändå är i farten. Kör. Då kan vi ta den här som jag också så här, inte riktigt vet vad jag ska säga om. Den här heter De djupa floderna. Och är skriven av José María Arguedas. Som är en peruansk författare. Och på baksidan här så står det att allt sedan de djupa floderna kom ut för mer än ett kvarts sekel sedan har den lovordats och fortfarande anses den höra till de 10 främsta romanerna från Latinamerika under de senaste årtiondena. Så jag kände, wow, ja, här kommer något som är stort och bra och viktigt. Men det är en jättekonstig bok. Jag förstår inte riktigt boken alls. Så han är peruan, eller var peruan för han död. Den här skrevs på 50-talet och det är hans liksom, ja, men typ självbiografi fast den är liksom, kanske mer ska man säga autofiktion liksom. Men han heter ju José María och huvudpersonen här heter Ernesto, men de har liksom haft samma liv. Och egentligen ska jag säga att författarens liv är liksom mer intressant än romanen.
Oj.
För att alltså den är inte så, jag tycker inte den är så bra skriven på alltså det är någonting i hur den är skriven som jag bara alltså jag tyckte den var så seg. Den var också bra på sitt sätt. Jag läste ändå ut den liksom. Men jag fattade det var så mycket som jag liksom inte riktigt hängde med på. Och
men under hur lång tid liksom utspelar sig handlingen?
Det är ganska kort tid. Det är nog ett år alltså nej det är nog mindre än ett år till och med. Men i alla fall så, det är som sagt, författaren är väldigt intressant. Han är då peruan. Han är född typ 1911, har jag för mig. Och liksom vit eller spanjor. Inte svart, inte ursprungsbefolkning. Men han växte upp med sin pappa, som var typ advokat. Som reste runt uppe i alla bergsbyar med liksom då... indianer inom citationstecken. Indianer är faktiskt det ord som används genomgående här eftersom den här är översatt på 80-talet. Så att det får man ju liksom bara tugga i sig här då. Men han i alla fall växte upp där och vid något tillfälle blev han då lämnad i en by under många år.
Alltså pappa lämnade
honom. Pappa lämnade sonen, han växte liksom upp i en by med ja, ursprungsbefolkningen. Och därför lärde han sig quechua som första språk, inte spanska. Och tydligen står, man läser någonstans på internet, överallt på internet, så, och även i förordet i den här boken så har det liksom påverkat hans spanska väldigt mycket. Att han, på något sätt är den här boken skriven på spanska fast med quechuas syntax.
Mm-hmm.
Och så har du läst den. Jag tyckte inte att det är riktigt märkligt, för den är så svåröversatt eftersom den är så. Jag tror att den svenska översättaren bara sket i det. För att jag tyckte, jag vet inte, jag märkte liksom inget konstigt på det sättet. Det är lite träigt, men inte mer än så.
Men vad är det liksom som händer?
Ja, då är han 14 år när den här boken börjar. Och han blir satt i en klosterskola i någon liten by, typ. Med massa andra barn. Och det är liksom vad som händer på den här skolan. Och enligt förordet då så handlar den här boken om då relationen mellan de vita och indianerna. Och att han... Ernesto då har liksom, eftersom han då identifierar sig med ursprungsbefolkningen eller liksom, men här är han, men han är ju vit, han passar inte in riktigt någonstans och kan liksom inte riktigt förstå alla, hur ska man säga, alla koder och vad som gäller och sånt i den här katolska skolan. Det är också så här, men det är så hemskt, alltså det är ju väldigt hemska saker som skildras liksom. Alltså det verkar inte som att det finns väl rasism i skolan, men framförallt det är rasismen utanför skolan, i byn liksom så här. Och sen det blir liksom en konflikt där ursprungsbefolkningen gör uppror. Och så kommer det en massa soldater. Men då blir liksom Ernesto, han blir typ knäpp och bara så här, alltså bara pratar typ jättekonstigt, säger jättekonstiga saker, gör jättekonstiga saker. Och typ rektorn för skolan är så här, men han som är liksom en väldigt snäll person.
Mm.
Så här, jag förstår mig inte på dig liksom. Och jag bara känner, nej inte jag heller. För att du bara gör jättekonstiga saker. Alltså inget så här. Inget liksom våldsamt eller nej. Så, men bara såhär, vi ska begrava den här saken i sanden här. För då kanske det blir magi av det.
Typ. Oj, men är det typ en akut chock?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, men den var konstig. Som sagt, jag tyckte det var intressant med den här mannen som liksom har växt upp i de här två olika kulturerna och på något sätt, alltså jag tror att han försöker skildra någonting som typ ingen riktigt kan förstå, man inte själv har varit med om det. Så det är ju det som gör typ att jag inte fattar den här boken. Jag försökte verkligen förstå, men det var svårbegripligt. Men jag tänkte att jag läste den för att få någon slags förståelse för hur det här livet skulle kunna vara, men jag vet inte om jag riktigt fick det.
Men du har läst någonting. En författare från Peru.
Ja, men precis, vi prickar av det på listan.
Ja. Men det är ändå lite kul att läsa från länder som man kanske inte så ofta läser från. Har du sådana på ditt bokbingo?
Ja, det har jag. Men framförallt så har jag ju en lista i datorn med alla länder som jag prickar av när jag läser något nytt. Men det har inte gått så bra med just de grejerna på bokbingot. Eller lite har det, men jag har kvar att jag skulle läsa en bok från Nya Zeeland. Men det har jag inte gjort.
Jag har inte läst typ någonting på mitt bokbingo.
Ja. Och mitt bokbingo har gått ganska bra.
Vad kul.
Ja. Jag är nog nöjd med mig själv.
Ja.
Vill du säga någonting? Ja, vill du prata om vad du har läst?
Ja, jag har läst extremt lite. Det senaste. För att jag har gjort andra saker. Och men det jag har läst är också väldigt olika typer av böcker. Jag har läst en bok som är kurslitteratur på en kurs i sexologi som jag läser just nu. Och sen så har jag och min partner läst en bok tillsammans högt av Toni Morrison. Så det är verkligen totalt olika. Får jag börja prata om sexologiboken eller blir du ledsen då?
Nej, det går bra. Spara det bästa till sist.
Nej, säg inte det. Alltså det här är så roligt. För jag har nämligen då läst en bok som heter Barns sexualitet, fast på norska eller danska. Jag vet inte, för jag ser inte skillnaden. Men sexualitet stavas i alla fall med KS istället för X.
Då är det norska.
Är det det?
Det är ju de som gör så.
Är det så?
Ja.
Åh, då har vi knäckt koden. Det är en bok som är skriven av Tore Langfelt. Och den här är faktiskt slut på förlaget. Vilket är jätteroligt. För att jag hade kanske inte tippat att just den här boken skulle vara slut på förlaget. Av alla böcker som någonsin har skrivits.
Det beror väl lite på hur många ex som har getts ut.
Ja, det är klart. Men om inte annat ett smart drag för att verka vara en populär bok. Men den gavs ut på 80-talet för första gången. Sen har den skrivits om 2000. Men inte sen dess. Så liksom den reviderade upplagan är från 2000. Och det är den jag har läst. Och alltså den var jättespännande. Mm-hmm. Jag satt och läste den på en tågresa. Från perm till perm. Och den handlar liksom om barnsexualitet då. Men liksom ett väldigt positivt och främjande perspektiv på sexualitet. Och det som är roligt är att den här kursen som jag går, det är en distanskurs, så att jag med en ganska bristfällig kursguide, eller det finns ingen kursguide, så jag vet inte, jag vet bara att jag ska läsa den här boken, men jag vet inte liksom, är det här en tokig bok från 80-talet? Så här, läs den här och skratta åt hur tokigt man tänkte då. Eller är det liksom så här, gud vilken, det här är en jättebra bok och den kommer inte någon bättre sen dess.
Nej.
Jag vet inte.
Vad tror du?
Ja, men alltså, jag tyckte att den var jätteintressant och tog med mig så här, jättemycket tankar från den. Men det kan ju visa sig att jag är toppentokig.
För det, här att, var dåligt, det här var egentligen ett dåligt exempel.
Ja, men precis. Det skulle kunna vara så. Så då gör jag ju bort mig totalt nu. Men då får det vara så. Men det som var väldigt, liksom, som var hans poäng då, det är typ att barn har lika mycket sexualitet som vuxna. Och att den liknar vuxnas sexualitet väldigt mycket liksom, i att man kan liksom, att typ barn från spädbarnsåldern kan få orgasm, att barn liksom aktivt kan så, tillfredsställa sig själva och så vidare. Och det har jag liksom inte hört att man har pratat om det på det sättet, utan kanske mer så här, ja men barn kan vara nyfikna på typ sin snopp eller snippa. Och det kan man ju förstå. För man är barn som är nyfiken på typ allt. Men att det liksom är en naturlig del. Och att det är någonting som vi ska liksom tillåta barn att upptäcka. Och göra. Och till och med också så här, kanske lära ut lite grann. Eller typ så här, ja, nu sitter du och drar i din snopp väldigt mycket. Om du drar lite snabbare så kanske det blir skönare.
Oj. Eller alltså på, ja. Jag kan ju förstå det på ett sätt. Men det känns också som att. Det skulle så, jag tänker att den här måste ha använts som någon slags, vad ska man säga, legitimering av till pedofiler.
Ja, möjligen. Det finns
alltså det är en, inte hans fel, liksom, men det bara känns så. Typ, att så här, det skulle ju kunna vara det.
Ja, det finns en, liksom, en scen, eller vad man säger, i boken. För den här bygger liksom på, han som har skrivit den är psykolog typ. Och har jobbat just riktat mot liksom, med barn som har liksom, en problematisk sexualitet. Typ att man så här, onanerar offentligt. Eller väldigt mycket liksom, så att man typ inte äter. Och kan inte göra andra saker. Liksom.
Ja, det är problematiskt.
Ja, det är lite problematiskt. Men då så har han träffat många barn och deras föräldrar. Och just pratat om den här typen av problem och så. Och då var det en förälder som berättade. Och jag vet inte, jag tycker det på ett sätt var så himla uppfriskande. Och samtidigt bara, vänta nu, är det här okej? Okay. För då var det en mamma som berättade att hon hade en dotter som var typ, jag vet inte, 3-4 år kanske. Som hade bett, ja men hon hade väl upptäckt liksom att det var skönt att så här pilla på snippan typ. Och då hade hon bett mamman att säga, kan inte du pilla mig på snippan? Och då hade mamman liksom blivit så här lite, bara vad fan ska jag svara på det här? För hon ville liksom inte skambelägga liksom sexualiteten eller sådär. Samtidigt som att såhär, ja fast det är ju högst opassande att jag gör det. Men då har hon ändå kommit fram till att såhär, okej okay, men jag visar hur man gör. Och sen så då hade hon såhär, ja så här kan man göra. Och så hade hon visat liksom. Och sen så fick bara såhär, men nu får du göra det här själv.
Okej, inne på ditt eget rum
typ. Ja men typ så. Och med din egen hand.
Ja.
Typ så. Och då, jag vet inte, jag tyckte det kändes så himla uppfriskande.
Ja.
Samtidigt, alltså i en sund familj så tänker jag att det är ett jätterimligt förhållningssätt. Samtidigt som man aldrig skulle kunna liksom skriva det i en typ så här föräldraguide. För att Det skulle också kunna bli så fel. Och jag hade förmodligen reagerat på ett helt annat sätt om det var en pappa. Som bara, ja men jag pillade lite på mitt barns snippa. Och sen så fick hon pilla, fortsätta pilla färdigt. Alltså,
ja, men precis,
så jag tänker mig att det här kanske är en liksom, ganska radikal bok. Men att det ändå finns så positiva ja, men saker som man kan liksom, att man kanske, vissa grejer kanske inte funkar, men vissa grundidéer ändå är så här rimliga, typ att man måste låta barn leka själv, vara typ nakna mycket, och att man inte ska så här, ja, men också som vuxna att man så här också ska vara naken mycket, så att barn inte känner att det är, kroppen är något skamligt. Och ja, men sådär, och att, ja, men att det inte är så farligt att såhär, barn experimenterar och utforskar kroppen liksom. Utan han menar ju snarare då att problemet är de som inte gör det tillsammans med andra typ. För att då kommer de inte förstå vad som är okej och inte. Utan om man sitter själv på sin kammare liksom. Och inte är med i de här liksom, utforskande lekarna och sådär. Så missar man liksom de sociala reglerna. Men jag tyckte det var jättespännande. Och jag har märkt att jag har verkligen så här tänkt mycket på det här. Eftersom jag dels jobbar i skola. Men också tycker att det är väldigt intressant och roligt med sexualundervisning och så. Och tänka kring liksom så här. Ja, men hur skulle man kunna göra det i praktiken typ? Och vilka risker finns det? Och liksom,
alltså, ja, i praktiken.
Ja, det låter ju helt fel. Jag ska inte göra någonting. Jag menar mest hur man ska förhålla sig.
Det är bara det där troligt.
Ja.
Nej, men, precis, ja, det, men det är ju intressant. Alltså, för, och det är inte som att man inte tänker, jag tror att alla barn har mött liksom, personer, andra barn.
Ja, ja.
Som liksom var väldigt öppna med sin sexualitet.
Ja.
Alltså det som han säger då, det är ju en grej liksom.
Ja, och jag tycker man, alltså det är jättebra att man typ i så här förskola och sånt pratar om så här stopp min kropp och sånt. Men att det är någonstans också...
Hej min kropp.
Ja, men verkligen, hej min kropp, vad coolt. Och vad bra det känns. Men ja,
det är jag tycker KP kommer in i bilden.
Ja, älskar
alltså KP. Den här folkbildande, barnbildande tidning.
Ja.
Gud vad man har lärt sig mycket där.
Ja,
de skulle verkligen aldrig skambelägga någon.
Nej, nej. Nej, verkligen inte. Kära KP, mitt bröst är snett. Är jag normal?
Eller är jag normal?
Ja, jag har vita prickar på pungen. Åh, oh, älskar KP.
Ja.
Ah.
Okej, okay, ja, men det låter ju... Ah.
Så att jag vet liksom, man kanske inte behöver läsa den. För nu har jag ju berättat vad contenten är. Men jag tycker ändå att det var intressanta... tankar som jag tycker folk ska ta med sig och fundera kring liksom att så här, om man har med barn att göra typ att så här, hur alltså det är så, man är så himla ängslig nu för saker och ting så här, barn får inte leka själva för då tänk om de skadar sig eller tänk om de utsätter varandra för sexuella övergrepp och man bara så här, ja det är klart att det är jätteallvarligt liksom, men oftast kanske det inte händer. Mm. Liksom.
Det kanske blir något bra istället.
Ja.
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 Ta föräldraråd från den här podden.
Vilket ja. Allt. I teorin.
Ja, och, ja.
Såklart.
Har vi sagt att ingen av oss har barn?
Nej, det har vi inte.
Nej, men det var väldigt intressant.
Ja,
tänker jag.
Jag tycker verkligen det. Vill också slå ett slag för sexologi. Inte just för kursen jag läser, för den är jättedålig. Men det är väldigt spännande alltså.
Ja, men det kan jag väl att läsa det.
Att det är liksom både så här, hur kroppen funkar, vilket ju är helt sjukt. Men också typ sociala och politiska aspekter. Alltså det är allt.
Och hjärnan, liksom informationen. Gud, nej, mycket intressant. Men jag tänkte på när du sa det här med sexualitet, så fick du gå tillbaka till de djupa floderna.
Ja.
Du kom på att det var en sak där. Som alltid när det handlar om 14-åriga pojkar.
Ja.
Nej, men alltså. Det var alltså, en så slående grej. Jag hade egentligen tänkt säga det här. Jag bara glömde bort innan.
Mm.
Alltså, jag gav upp den här boken vid något tillfälle. Jag tycker att jag tänker inte läsa den här skiten. Därför att det är ganska mycket i hela boken. Det är en väldigt återkommande grej. Att det här är ju då en pojkskola.
Mm.
Och... Alltså, jag, i mitt huvud så är det en bild av att det finns liksom ett, så här, man tänker ett gammalt kloster i liksom ett katolskt land.
Mm.
Så tänker jag att det är liksom en fyrkantig byggnad med en gård i mitten. Mm. Och lite gångar på sidorna.
Mm.
Jag tror att det ser ut så här.
Mm.
Och sen så finns det någon slags, det finns dass på gården.
Mm.
Och så ser du, det finns den efterblivna som jobbar i köket.
Mm.
Ja. Som då är någon tjej som, jag vet inte hur gammal hon är, eller vad hon har för, jag vet
inte. Det är inte intressant, det enda intressanta är att hon är efterbliven.
Ja, precis, men hon är ju ung i alla fall. Det är det som, alltså hon är typ tonåring, kanske ung vuxen. Ja, efterbliven då, eller hon har ju något problem. Mm. Och hon blir ju då gång på gång på gång våldtagen på gården. Och det här är lite något som skildras, och det är inte, alltså det är inte huvudpersonen som gör det, men han ser det hända, och han gör liksom ingenting för att ingripa. Han verkar inte riktigt som nödvändigtvis tycker att det är så himla fel. Alltså kanske det är ett fel som man tycker, ja, men du kanske inte skulle gjort den grejen. Men det är inte som att, vad i helvete håller du på med?
Utan mer, var det nödvändigt att våldta henne?
Ja, alltså knappt än så starkt liksom. Och det blir så himla konstigt att läsa när man säger, jag vet inte, jag kan ha väldigt svårt att känna sympati för typ den karaktären sen. För att han skiter ju uppenbarligen den här andra tjejen. Mm. Eller den här tjejen. Och hur, eller på något sätt så bryr han sig om henne, för hon tillhör ju då också ursprungsbefolkningen, tror jag. Så att i slutändan så är han så här jättemån om henne och vill henne superväl, men bara du har sett henne bli våldtagen så här typ 100 gånger.
Mm.
Men det är också som att det beskrivs som att hon liksom söker upp också, alltså de här
typiskt tjejer.
Ja, liksom killarna. Alltså det liksom beskrivs verkligen en våldtäkt senare, så här, du håller fast henne medan jag gör typ. Och sen är det min tur. Och sen är det så här, ja, men sen höll hon fast jättehårt i den här personen, för, och hon älskade honom, hon ville vara med honom, men bara stassar, hon har våldtagit henne 100 gånger. Tror inte det.
Nej.
Alltså, och det blir så himla, jag vet inte, jag har så himla svårt att acceptera det typ när jag läser. Ja. Att, jag vet att den är skriven en annan tid, och att den utspelar sig i en annan tid, men det var liksom inte lagligt med våldtäkt då heller.
Nej, men det är också lite, så, alltså jag tänker att jag kan verkligen känna att jag får inget ut av att läsa om sexuellt våld i liksom skönlitterär form. Liksom. Oftast inte. Nej. Om det är från liksom, någon slags, om det inte är då från den som utsätts perspektiv. Eller alltså
någon... Ja, eller liksom att det finns någon form av problematisering. Mm. Alltså det blir någonting mer. Inte bara så en slendrianvåldtäkt på var tionde sida. Alltså, det blir jättekonstigt.
Det räcker ju med det som man får stå ut med i livet. Liksom. Jag behöver inte dessutom läsa om det.
Nej, och alltså det var liksom en sån här väldigt, väldigt konstig... jag hade väldigt svårt att förhålla mig till det liksom.
Men jag tror att det är liksom lite som det där jag har pratat med mina elever om idag. Liksom, att killar som drar liksom våldtäktsskämt.
Mm.
Man bara, fast det är inte kul.
Mm.
Det kommer aldrig bli kul.
Mm.
Och det är lite så här... Är man tjej eller kvinna och har vuxit upp i en våldtäktskultur, så är det inte särskilt kul eller intressant att läsa om. Nej. Det också.
Nej.
Om det inte är så här hämnd litteratur eller alltså,
ja.
Eller så här, det är en liten, det skildras fast inte och gotta sig i det.
Men det är också så här lite tröttsamt, känner jag, det här med men hon som blir våldtagen och ska ta hämnd på alla. Mm. Liksom, att man bara, ja. Eller, jag vet inte, eller så våldtar vi bara inte folk från första början.
Nej, alltså jag, kan, jag såg en, nu byter jag lite spår, men jag såg en film på filmfestivalen för några år sedan som skulle vara sån rape revenge film. Så tänkte jag, ja, men jag var lite arg just då, det kunde vara gött. Men alltså, det var typ alltså dubbelvåldtäkt, för själva när hon skulle ge igen så var hon så här halvnaken i så här trasiga. Hon hade typ underkläder som rev sönder lite mer och mer. Så blev hon smutsig när hon jagade de här männen som skulle döda. Så dog hon nästan igen, för de försökte ju döda henne tillbaka.
Ja.
Så det var liksom så här, hon sexualiserades när hon skulle hämnas. Och hon blev också utsatt för extremt mycket våld.
Ja.
Man bara, men alltså, det här är ju bara som att se...
Det är en jättedålig film.
Nej, men alltså, det var så dåligt.
Ja. Bättre film är i så fall Kill Bill.
Mm.
Killa Kill Bill.
Det är sant.
Det är bra hämnd.
Ja. Men du,
ja.
Ska vi gå tillbaka till våra böcker?
Ja.
För du har ju fortfarande 3 kvar.
Och jag ska försöka fatta mig kort.
Ta det bästa.
Och då, det bästa jag har läst. Jag vet varför Burfrågan sjunger av Maya Angelou. Det låter som att du har läst den här.
Nej, jag har inte det, men den står på min lista. Och Åh, vad jag vill läsa.
Du måste läsa den. Den är så himla bra. Och om man då inte känner till... Jag måste erkänna att jag faktiskt inte riktigt visste vem Maya Angelou var. Jag fick googla lite. Och jag kände liksom igen namnet. Men ja. Men hon var... Och du får jättegärna hjälpa mig här nu då. Hon var... Alltså aktivist i... Människorättsaktivist i USA för svarta liksom. Det hette något. Medborgarrättsrörelsen. Ja. Och poet. Var hon också. Och den här boken är då första delen i hennes självbiografi. Det finns 7 delar tror jag.
Oj!
Och den här utspelar sig under 30-talet och 40-talet. Från att hon är 3 år tills hon är... Hur gammal kan hon vara? 20? Max.
Hon föddes 1928.
Ja, precis. Så det stämmer ju att om hon började när hon är 3 så är det 31 då. Och i södern, i USA, i Arkansas, hon och hennes bror flyttar till sin farmor när de är då 3 och 4 år gamla. Och växer upp med henne i södern och de har, bor liksom... den handlar ju då ganska mycket om rasismen som hon utsätts för under hela sin uppväxt. Men det som jag också tänkte på det är att det är liksom intressant för att när hon är barn, alltså när hon är riktigt liten, då skriver hon inte så mycket om rasismen. Alltså... Dels så träffar hon nästan aldrig några vita människor.
Nej.
Så där hon bor så är det bara svarta som lever liksom sina egna liv.
Ja.
Och har liksom väldigt lite med vita människor att göra. Alltså åtminstone när man är ett litet barn. Där är vissa scener liksom när det kommer sådana vita barn. Hennes farmor har en affär. Och det kommer en vita barn dit och liksom så skriker typ konstiga ord till hennes farmor. Och farmor som alltid är så här, eller konstiga ord, men de gör konstiga saker liksom så här, ja men... trakasserar henne liksom. Och farmon som alltid säger svar på tal och liksom står upp och säger ingenting och gör ingenting. Och det tycker ju Maya är jättekonstigt. Men liksom när hon blir äldre så är det som att hon skildrar de här rasistiska strukturerna som hon ser. Men hon reflekterar också mer över dem. Så att ju äldre hon blir desto mer reflekterar hon också över det. Det är lite, var lite intressant. Och
så reflekterar hon liksom över de här gamla händelserna då också?
Nej, alltså eller det är som att hon gör det i stunden liksom. Nej, inte så mycket över dem. Jag kanske någon gång liksom. Men som sagt, i början är det inte ens särskilt mycket.
Nej. Alltså jag var ju tvungen att googla henne. Alltså kolla på den här bilden. Hur jäkla cool
jag
får
vet,
man vara?
Om man kollar Wikipedias bilden så är det
hur jäkla badass.
Hon skriver här. Det är faktiskt första kapitlet, eller typ någon slags förord så... Hon säger emot lite det allt jag sa nu. Men att, så säger och skriver hon så här. Det är plågsamt nog att växa upp som en svart flicka i sydstaterna. Är man dessutom medveten om sin situation blir bördan dubbelt så tung. Det, alltså, jag skulle säga, den här boken skrevs 69. Och kom ut på svenska ganska kort tid efter det.
Okay.
Det har inte gjorts någon ny översättning av den här. Och det märks ju... väldigt tydligt på språket.
Ja, jag läste lite på baksidan och bara wow!
Ja, alltså det blir så konstigt. Och jag tänkte, jag skulle vilja läsa de andra delarna också. Det är inte bara det som blir konstigt liksom. Alltså n-ordet liksom. Men jag tror att om jag ska läsa det mer så skulle jag nog läsa det på engelska. För att det är någonting med översättning. Alltså den här liksom, det heter så här black english. Alltså det blir väldigt konstigt i översättning. Det går liksom inte riktigt att översätta. Men jag tänker att andemeningen och det som står på baksidan, det tycker jag ändå stämmer. Oavsett vilka ord man använder så är det här en väldigt, väldigt stark berättelse. Så jag känner att jag inte riktigt gör den rättvisa. Men det är liksom...
Men den alltså, jag tycker också, alltså omslaget är ju vackert.
Tycker du det? Ja. Alltså jag tycker inte det är så... Jag vet inte. Jag tycker det är ganska fult. Ja, nej men hon växer i alla fall upp med sin farmor och sin bror. Och det är en väldigt fin relation mellan henne och hennes bror. De är liksom hela tiden varandras närmaste. Och att hon såhär, när hon vid ett tillfälle såhär, måste hålla en hemlighet. Eller såhär, jag kommer nu spoila en grej som händer i boken. Men om du typ läser om den här boken någonstans så kommer det att stå. Så att det är ganska tidigt i boken. Hon blir våldtagen när hon är 8 år. Och bor på sexuella övergrepp. Av sin styrpappa. Och det ska då vara en hemlighet. Hon får inte säga det till honom, för då ska han döda hennes bror. Och att det här, det är liksom... Alltså det är också en traumatisk del i det hela, liksom att... Jag menar, att liksom att ha en hemlighet för sin bror, för hon har aldrig haft en hemlighet för honom innan. Och det är så andra saker som händer senare som inte alls är lika dramatiska, men det också blir så här att han berättar inte allting för henne, hon berättar inte allting för honom, att det blir som en... Jag menar, inte en mur mellan dem, men att det är någonting som kommer mellan dem, att hur liksom smärtsamt det är för henne att liksom... inte hela tiden har sin bror så himla nära. Men jag, om man nu ska jag säga det här med sexuella övergrepp.
Mm.
Det här tycker jag, här så, nu är ju det här också något som faktiskt har hänt på riktigt. Mm. Men att hon skildrade ju verkligen på ett oerhört intressant och nyanserat sätt. Och liksom alla de här skam och skuldkänslorna som man kan ha. Och hur hon resonerar. Det är väldigt, väldigt öppet liksom.
Mm.
Och det är en väldigt brutal scen. Alltså jag har nog aldrig läst, eller någon gång kanske har läst en sån liksom brutal våldtäkt. Alltså ofta ser det som att våldtäktsscenen liksom klipps av. Så man får aldrig veta det värsta. Men hon beskriver liksom exakt det som händer. Och det är ju fruktansvärt.
Ja.
Och läsa om. För hon är 8 år när det här händer.
Ja.
Men verkligen, verkligen. Den här boken läste jag när jag skulle åka tåg till Stockholm. Och det satt, jag satt i en vagn där det var så här, några jättehögljudda barn som skrek skithögt hela resan. Och jag bara läste och bara läste och bara läste.
Shit.
Jag kunde liksom inte. Jag kunde inte sluta. Jag tror jag läste hela boken om säkert, men typ 3 dagar eller något. För att det var bara liksom, jag bara plöjde. Oj. Det var länge sedan jag plöjde en bok på det. De var så bra. Och så lättläst. Det bara flyter liksom. Alltså även om det finns då konstiga saker i språket. Mm. Som jag skulle säga kommer från översättningen. Så det känns lite överlag. Språket känns ganska så stolpigt. Eller vad ska jag säga, lite stiltigt liksom.
Mm. Men då, det säger ju någonting om liksom själva berättelsen då.
Ja.
Om du ändå har slukat den
liksom. Ja, men den är verkligen, verkligen bra och intressant och fin. Och hemsk.
Ja, men alltså, eller ville du säga något mer?
Nej, jag vet inte vad det skulle vara riktigt. Läs den.
Ja.
Och snälla, kan någon översätta den igen?
Men det är jättekonstigt att den inte översätts. Ja! För det känns ju som att det verkligen skulle uppskattas.
Ja, eller hur? Men hon är väl liksom kanske på ett sätt också inte, för att hon är ju inte så stor i Sverige liksom. Hon är ju...
Men jag ändå, jag tänker med liksom... svarta unga kvinnor som liksom lever i Sverige nu skulle ju säkert verkligen vilja läsa henne.
Precis, jag hade de läste på engelska.
Mm, men det är sant. Jag hade en elev som droppade hennes namn häromdagen och jag bara, du vet hennes namn? Och sen var det en annan elev som blev jätteimponerad för att hon också visste att Martin Luther King hette Martin Luther King. Bara, va? Kunde du hans namn? Oh my. Ja, kan inte du. Han uppfattade nog inte hennes namn.
Nej. Vad fint.
Ja. Men får jag berätta om min andra bok? För det känns som att det finns jättemycket beröringspunkter. Jag har då läst De blåaste ögonen av Toni Morrison. Och den här boken, jag hade inte hört talas om den här. Jag tror det var i samband med att Toni Morrison dog.
Mm.
Så sändes det en jättehäftig dokumentär på SVT.
Mm.
Som handlade om ett gäng. Om det var college-studenter i USA.
Mm.
Som läste den här boken. De var unga svarta kvinnor.
Ja.
Som läste den här boken och pratade om den och om Toni Morrison. Och sen var det liksom klipp till... liksom intervjuer med Toni Morrison. Det var så himla häftigt gjord den dokumentären. Och de här unga kvinnorna då var så, alltså deras samtal om den här boken var så jäkla intressanta. Och de lyfte verkligen fram liksom hur viktig den boken var för dem. Och då blev jag så här, shit, jag måste verkligen läsa den här. För innan så hade jag bara läst Älskade, tror jag.
Mm.
Som jag tyckte jättemycket om.
Den har jag inte läst.
Den är så bra.
Jag sa den faktiskt här någonstans.
Ah.
Fast på engelska och det okay. Har avskrikt mig lite.
Ja, det förstår jag. Jag läser den på svenska. Men den här då. Den utspelar sig på 1940-talet i Ohio. Och den skildrar liksom en svart familj. En fattig familj. Där. Och... huvudpersonen är 12-åriga Pecola. Och hennes liksom största dröm är att få blå ögon.
Mm.
Och det är liksom ingenting som så här. Det är så tydligt att den här är skriven till svarta. Ett svart community liksom.
Mm.
För det är ingenting som så här förklaras. Eller vad, utan det är bara så självklart att de här blå ögonen. det står liksom för att vara vacker, att vara framgångsrik, att få liksom göra vad man vill. Ja men allt är liksom förknippat med de här blå ögonen och de är också så onåbara liksom. Och det är så fruktansvärt välskrivet just kring rasismen och vad det gör liksom när den internaliseras. Och allt det här sägs liksom utan att det sägs rätt ut. Och det är liksom, alltså det gör så ont att läsa. Och liksom man får ju läsa det utifrån, dels utifrån det här barnets liksom perspektiv och hur hon tänker på ett barns sätt liksom. Mm. Men också hur andra människor runt omkring reagerar, vad de säger och vad de gör. Så får man en bild av liksom den här familjen. Man får också följa liksom flera generationer. Så att alla karaktärer blir liksom väldigt komplexa. På ena sidan, pappan då i berättelsen som heter Charlie. Han är liksom, han är jävligt dålig pappa.
Mm.
Och han liksom, ja men misshandlar sin fru och utsätter sin dotter för sexuella övergrepp. Alltså det är verkligen så här osympatisk person.
Yeah.
Men sen får man också se hans liksom, hur har han vuxit upp?
Mm.
Och det är inte på något sätt ett försvar för liksom hans handlingar.
Mm.
Men det blir så tydligt liksom vad rasismen och fattigdomen gör liksom.
Ja, för jag har också läst den faktiskt.
Mm.
Förra året tror jag.
Ja.
Jag läste den i min bokcirkel.
Ah.
Men för det som jag också tänkte på med den, just den familjen som det handlar om, är väl att de är ju dessutom, alltså de är ju inte bara svarta, de är dessutom ganska illa sedda i sitt community. Alltså, de är ju så här lägsta av de lägsta.
Mm.
Så det liksom gör ju ytterligare så här allting jättedåligt.
Verkligen. Och att de liksom, ja men de är så dåliga på att leva typ. Den familjen. Och de kan inte heller hålla någon fasad uppe liksom. Och att det blir på något sätt liksom det värsta brottet. För att man får liksom inte lov.
Just det, ja. Ja, precis.
För när man är så liksom föraktad av samhället så får man liksom inte lov att leva upp till dem.
Visa inte hur dålig du är.
Nej, liksom. Precis. För då får liksom de vita sina fördomar bekräftade typ.
Precis. Det finns ju, nu är inte, jag ska inte säga, jag vet varför brudfrågan sjunger. Den är inte riktigt samma på det sättet. Men alltså det är ju väldigt viktigt det här med liksom att vara hel och ren och liksom sådana saker.
Mm.
Alltså att, men vissa, du ska liksom vara gudfruktig.
Mm.
Ja men det är vissa saker som är väldigt, väldigt viktiga.
Mm. Och det misslyckas ju den här familjen totalt med. För det är liksom som att såhär, det är fint att du slår din fru, men du får göra det i hemmet liksom.
Precis. Ingen annan ska behöva se
det. Nej, men precis. Och det här med sexuellt våld är också otroligt närvarande.
Mm.
Och det beskrivs på ett så, jag vet inte hur jag ska säga, det är liksom, det är väldigt naivt eller vad man ska säga. Det, ja, men lite som att det beskrivs med ett barns ögon liksom. Mm. Väldigt liksom krasst och konkret.
Mm.
Och det gör det liksom typ 1000 gånger värre.
Mm.
Och det är också en scen med en, jag förstår det som att det börjar som en liksom, ja men börjar som sex helt enkelt. Mm. Liksom consensual, frivilligt sex liksom.
Mm.
Och sen så ute mellan två svarta personer ute i ja men utomhus någonstans. Och så kommer det två vita män och upptäcker dem. Och då tvingar de mannen att våldta kvinnan.
Mm.
För de hade först haft liksom sex.
Men då blir det väl typ en våldtäkt bara. Ja, de står där det och blir, fortsätter
liksom. Och att han måste typ göra det.
Ja. För att alternativet är ju typ döden.
Ja, men precis. Och att när han gör det så börjar han förakta henne.
Mm.
Istället för de här vita männen. För det är inte möjligt att hata dem. För han har inte det, den makten. Men han har makten att hata och förakta den här unga kvinnan liksom.
Ja, alltså det är också en grej som är den här, jag vet varför befolkningen sjunger. Där farmor och den här liksom väldigt kloka farmor som kan mycket och vet mycket också. eller nej, jag kommer inte ihåg om det är hon som säger det. Det är någon som säger så här att ja, men det sägs att de vita åkte till Afrika och hämtade oss här som slavar, men jag tror inte på det. Alltså att liksom det känns orimligt att det skulle hända. Alltså så här, och det är därför vi har det så dåligt här. Fast så är det inte, för att det är nog för att vi egentligen är sämre människor.
Ja, det är så internaliserat liksom.
Ja, och att så här, ja, för det skulle ju också, man kanske inte ha, alltså det kan man inte veta. Alltså någonstans kan man inte veta det. Man måste lita på att det man hör är sant. Att, och om det är de vita som säger det, men vi hämtar det från Afrika och för att göra det till slavar. Det, men det kan man inte säga, man kan inte vilja identifiera sig med det liksom.
Nej.
Så att, ja.
Men alltså,
de här två böckerna i kombination känns ju klockren alltså.
Och det, alltså, den är så äckligt bra skriven alltså. Mm. Och det är sällan jag känner så. Men med det jag har läst av Toni Morrison så är det som att jag blir helt, alltså jag kan sitta och bara så här, måste typ ropa på Linnea hemma och bara så här, lyssna på det här. Det är liksom konst. Och jag tänkte jag skulle jättegärna vilja läsa för att göra det. För jag har, alltså jag skulle kunna ha markerat hur mycket som helst, men jag har inte velat lägga ifrån mig boken för att gå och hämta mina sådana klisterlappar. Men jag har markerat på två ställen, och om jag får så skulle jag vilja läsa båda.
Gör det.
Den ena är lite kort och den andra är ganska lång. Men
läs på.
Det här första då, det handlar om att man kan beskriva våld på det här sättet. Okej, nu kommer det. De första kvistarna är smala och gröna och smidiga. De går att böja till en ring utan att knäckas. Deras ömtåliga, demonstrativa hoppfullhet som sköt ut från forsyntia och syrenbuskar betydde bara ett annat sätt att få stryk. De spöjade oss annorlunda på våren. Istället för livremmens dova pina på vintern kom de här nya gröna kvistarna som tappade stinget långt innan risbastun var över. Det fanns en sorts nervös elakhet i de långa spöna som kom oss att längta efter de stadiga slagen med en livrem eller en hederlig smäll med en hårborste. Till och med nu blandas våren för mig med minnet av svidande rapp, och för Cynthia ger mig ingen glädje.
Ja.
Det är liksom, jag minns att när jag började läsa det här så tänkte jag så här. Nej, men jag tänkte sen när jag började läsa det här att ja, men nu kommer någon vacker så här miljöbeskrivning
typ.
Och sen bara, inte det. Nej, det var det inte, nej. Och det är också som att man, det känns nästan som att så här, man måste ha upplevt det här för att kunna skriva det. Samtidigt som hon kanske bara är en helt fantastisk författare. Mm. Att det är det som är att vara författare liksom. Mm. Och att jag känner så är för att jag inte är författare. Men ja, men jag ska läsa
ett tillställe.
Och det här handlar om, ja, men så här, svarta kvinnors lott i livet typ. Mm. Det utspelar sig i samband med att jag tror att det är Sholly, alltså pappan, när han är barn så blir hans moster som heter Jimmy och som tar hand om honom som barn. Mm. Hon blir sjuk. Och då står det så här. Två kvällar senare hade moster Jimmy blivit mycket starkare. När Miss Alice och Mrs. Gaines kom in för att se hur det stod till med henne talade de om hur mycket bättre hon hade blivit. De tre kvinnorna satt och pratade om olika lidanden de hade gått igenom. Hur de hade kurerat sig eller hur de hade blivit bättre. Vad som hade hjälpt. Gång på gång återkom de till moster Jimmys tillstånd. De upprepade vad som var orsaken, vad som kunde ha gjort för att förhindra sjukdomen att bryta ut och hur tillförlitlig MDR var. Jag tror att MDR var någon sån lite medicinman typ.
Ja.
Här för mig.
Ja, MDR.
Jaha, vad är det?
Antar jag. Ja, det var såhär medicinedoktor.
Aha! Det visste inte jag. Ja, tack. Deras röster blandades till en nostalgisk sorgesång om plågor. De höjdes och sänktes i komplicerad harmoni. Osäkra i tonarten, men stadiga i sitt recitativ över lidandet. De tryckte minnet av sjukdomar till sina hjärtan. De vette läpparna och smackade med tungan i öm erinran om utståndna plågor. Barnfödsel, reumatism, krupp, vriktningar, ryggont och hemorrojder. Alla skrubbsår och blåmärken de hade fått av att röra sig här på jorden. Medan de skördade, skurade, släpade, lassade, gick framåtlutade, stod på knä, gick och plockade. Alltid med ungar omkring sig. Men en gång hade de varit unga. Doften från deras armhålor och höfter hade blandats till en ljuvlig mysk. Deras ögon hade varit hemlighetsfulla, deras läppar avspända. Och huvudets utsökta vridning på den smala svarta halsen hade mest av allt liknat en duvas. Deras skratt hade varit mer en känsla än ett ljud. Sen hade de växt upp. Tagit sig in i livet genom bakdörren. Utvecklats. Alla människor i hela världen kunde befalla över dem. Vita människor sa, gör det. Vita barn sa, ge mig det. Vita män sa, kom hit. Svarta män sa, lägg dig. De enda de inte behövt ta order av var svarta barn och varandra. Men allt detta tog de och skapade om i sin egen föreställning. De skötte vita människors hem och var medvetna om det. När vita män slog deras egna män torkade de upp blodet och gick hem för att bli utskällda av offret. De slog sina barn med ena handen och stal åt dem med den andra. Händerna som fällde träd skar också av navelsträngar. Händerna som nackade höns och slaktade grisar fick också Sankt Pavolor att blomma. Armarna som bar sädeskärvar, bomullsbalar och säckar vaggade också barn till söms. De kavlade smördeg till flagiga ovaler av oskuld och svepte de döda. De plöjde hela dagen och kom hem för att krypa ihop som plommon under sina mäns kroppar. Benen som gränslade en mula var detsamma som skrevade kring männens höfter. Och skillnaden var den enda skillnad som fanns. Sen var de gamla. Deras kroppar utnötta, deras lukt sur. De hade burit en värld på sina huvuden där de hukade i sockerrörsfälten, gick böjda över bomullsfälten, stod på knä vid flodstranden. De hade överlämnat åt sina barn att sköta sig själva och såg efter barnbarnen. Lättade svepte de huvudet i klutar och brösten i flanell och stoppade fötterna i filttofflor. De var färdiga med lust och amning, bortom tårar och skräck. De var de enda som kunde gå på vägarna i Mississippi, stigarna i Georgia och ängarna i Alabama utan att bli ofredade. De var gamla nog att bli irriterade när och var de behagade, trötta nog att se fram emot att få dö, likgiltiga nog att acceptera tanken på plågor samtidigt som de struntade i plågans närvaro. De var faktiskt och äntligen fria. Och de här gamla svarta kvinnornas liv fanns sammanfattade i deras ögon. En blandning av tragedi och humor, elakhet och frid, sanning och fantasi. Alltså,
det är väldigt fint beskrivet av liksom.
Men jag blir helt liksom tagen. För att det också, alltså det spelar typ på vissa av de här. Ja, men dels som liksom så här, ja, men kvinnor som klagar typ.
Mm.
Och man bara, tacka fan för det.
Ja, precis.
Samtidigt som att det är så här nyanserat. Att det är just det, ja, men så här, med ena handen så slår de sina barn.
Mm.
Och de menar ju inte att svarta kvinnor slår sina barn. Och vita inte gör det. Men fattigdom tenderar ju att ta fram det sämsta.
Jag tänker att det också är något som man har liksom hållit på med mycket i liksom. Mm. Alltså, alla människor har ju gjort det liksom.
Ja, men verkligen. Jag menar att det är så nyanserat och så jäkla hårt samtidigt.
Ja.
Det är liksom kompromisslöst. Ja.
Precis. Och det, men jag tänker, det är ju det man gillar. Alltså sen det är samma med igen, samma med Maya Angelou liksom, att just det här, men det är inga krusiduller liksom. Det är så här att liksom att inte se det är bara att dölja någonting.
Mm. Ja, det här är nog en av de bästa böckerna som jag har läst i år, tror jag.
Mm. Ja, men det är också den här. Men när är den? Det är också skriven på 70-talet, va?
Den är skriven 94.
Oj, va? Mm. Är den så sen?
Mm.
Men är inte det hennes debut?
Nej, hennes debut är, eller på svenska, tror jag. Nu ska vi se. Jo, du har rätt. Den här kom 1970 på engelska då.
Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju, i princip kommer de här två böckerna ut samtidigt. Och jag tänker att de också skildrar typ samma tid.
Mm. Ja, för det här är 40-talet. Och det var väl
30-40.
Ja, ah. Ah, verkligen.
Jag tror att vi bara måste acceptera att det är en katt med i podden idag. För nu har vi försökt här.
Ja. Ah. Du tyckte också att de här böckerna var väldigt bra.
Ja.
Så du vill liksom läsa den här med mig.
Precis. Men för det jag tänkte, alltså, har du läst The Hate You Give?
Ja.
Det, jag tycker det är, så, det är en helt annorlunda bok. Ja. På många sätt är det mycket mer hoppfull.
Ja.
Men jag tänkte, ja, det är på något, det är lite samma tema, fast liksom i modern tappning. Och man märker ju att saker har ju hänt.
Ja, men den är också, den kände jag också så här att den är skriven med kärlek. Och då går det att skriva även om det är fula, liksom. Ja, det är ju också en fantastiskt bra bok. Jag såg att det har kommit någon ny
uppföljare. Ja, just det. Och jag måste läsa den också.
Ja.
Ja, det var ju en av förra årets bästa böcker för mig.
Ja.
Så att, men får jag, ursäkta att jag hijackar lite här nu, men för, om inte folk ska sluta lyssna så kanske jag måste prata om min sista bok. För nu kommer jag hoppa deckaren, herregud med maka. Men den här måste jag prata om, för om jag vet varför Burfågeln sjunger var den bästa, så det är ju liksom en väldigt stark konkurrens med den här.
Mm-hmm.
Som heter Hönan som drömde om att flyga. Och den är skriven av Sun Mi Wang. Så, och är sydkoreansk. Och det här är då en saga. Det står på baksidan. Jag läser bara vad det står. Så man får. Berättelsen om den modiga hönan Knopp. Är en lovsång till fantasin, vänskapen och föräldraskapet. Med en pigg hjältinna som vägrar att acceptera de regler som andra satt upp för hennes liv. Den handlar alltså om Knopp. Lilla hönan. Som är värphöna i FNs gård. För det första är det fina bilder också. Oh. Alltså varje sida har liksom, varje nytt kapitel har en bild. Första kapitlet. Jag vägrar lägga ett enda ägg till.
Oh.
Alltså man bara.
Ja.
Ja, jag älskar det här.
Apropå barnfrihet.
Nej, men det är inte det. Men hon är ju slav där. Hon sitter i en bur och när hon lägger ett ägg så rullar det iväg och rännar så husbarnen kan ta det. Och hon så bestämmer sig för när ska fan att lägga den ett enda ägg till. Och hon gör allt hon kan för att inte lägga ägg. Vilket är slut att äta.
Ja.
Och för att hon vill komma bort. Hon kan från sin bur kan hon se gården. Gårdplanen. Mm. Och hon vill ut.
Ja.
Hon vill ut. Och till slut kommer hon då ut för att hon blir sjuk. För att hon inte äter.
Ja.
Så till slut säger jag. Alltså det är ju första kapitlet vi pratar om. Det är lite det som är hela premisserna då. Att hon lyckas ta sig ut därifrån. Och lever då i frihet. Men det är inte så himla lätt.
Nej.
När man är en burhöna.
Nej.
Alltså man har ingen flock. Man har ingen trygghet. Det finns ju rovdjur som väldigt gärna vill ta sig en höna.
Inga rutiner.
Nej. Ja, rutinerna, så det skaffar hon sig ganska lätt på egen hand. Men det är ju så farorna och samhörigheten. Som det är väl. Och det är liksom, jag har också läst så här fina, alltså den här boken var så fin. Och jag älskar den här hönan, hon är min idol.
Vill stä upp det så, typ på spegeln, jag lägger inte ett till jävla ägg.
Ja, men då, nu ute så har hon, ja det har hänt någon grej så står det. För allra första gången kom Knopp på sig själv med att sakna hönshuset. Där hade hon åtminstone kunnat lägga ägg. Livet hade inte behövt vara så ensamt och långtråkigt om hon bara hade betett sig som andra hönor. Och det visar så mycket om det här. Alltså den vill ju, man kan ju också läsa, man kan läsa bara om den här lilla hönan. Men man kan ju verkligen läsa det som en allegori över allting annat. Och jag tycker alla har ju någonting att känna det här. Att man bara, varför kan jag inte bara vara som alla andra och bara göra det här?
Jag är nöjd.
Precis, men det är ju det här man vill ha mer. Man vill liksom någonting annat än bara det här pyttelilla.
Mm.
Att sitta där och värpa sina ägg varje dag som någon annan tar.
rätta sina frågor.
Ja, men precis. Ja, men liksom, och sen så, det finns ju hönorna, och sen så, de är burar. Sen finns det också en flock hönor som är liksom fria. Det egentligen är en tupp och en höna, och så får de kycklingar. Och de är också fria och kan gå runt och sprätta. Och de är lite finare då. Och sen finns det en flock ankor på gården också. Och alla de sover i ladan. Och det är ju då en beef mellan ankorna och hönorna. För de, alltså, är olika gäng och typ så tolererar varandra. Men alltså, ingen vill ha med Knopp att göra, för hon är ju bara konstig. Hon blir också kompis med en vildand. Och det är också, han är också så här lite outcast, för de bara, du är vildand, du är inte en anka. Vad gör du här? Och så, ja, och så säger de att vi hönor är bättre än ankorna, för vi har kam. Vi är ledamöter av kammen, hur kan du umgås med dem där? Och så säger det så här, vi hönskar upp våra vingars kraft. Alltså ankorna kan ju flyga, eller vildanden åtminstone kan ju flyga, men det kan ju inte hon själv. Så vi hönskar upp våra vingars kraft. Hur kommer det sig att vi är stolta enbart över det faktum att vi är ledamöter av kammen? Kammar är värdelösa mot jägare. Alltså, jag älskar den här boken. Jag läste, alltså, skoja inte att jag läste den här boken på en timme.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Ja.
Det känns som att den är
väldigt tunn. Liksom. Ja, väldigt lättläst. Det är ganska mycket tomma sidor.
Älskar det.
Och den är liksom så här 160 sidor. Och begrepp såhär, bara, är det 160 sidor? Jag skulle snarare gissat på 80. Ja. Eller något. Men det var så här, jag tog boken och satte mig i fåtöljen. Och sen reste jag mig när jag var klar, typ.
Men det här känns ju som en sån bok man typ vill ha i sin stuga, typ.
Ja.
Om man hade någon.
Det roliga var att jag hörde om den här. Jag hade den hemma och sen hörde jag om den i den här podden Fråga Anders och Måns.
Mm-hmm.
För då gav en av dem, gav den här boken till den andra och sa, det här är den bästa boken någonsin hade läst. Och jag bara, jag måste ju läsa den. Och den var så himla bra. Det finns så många intressanta teman. Och liksom, bara, hon heter Knopp. Och hon har gett sig det namnet själv. För att knopparna är början på det nya livet. Och det finns en något hoppfullhet i knoppar. En hopp om nytt liv.
Så där. Men alltså, det känns ju som man potentiellt kan väcka en liksom latent livskris genom att läsa denna.
Kanske, men jag har nog redan haft den livskrisen.
Okej.
Så att jag känner
den
inte
kan
att jag
allt.
Nej. Det är någon annan kan jag säkert få den. Men ja, nej, men så att det verkligen rekommendera.
Det känns som liksom ett enormt hopp från de andra två böckerna.
Ja, alltså, men den var ju helt annorlunda.
Helt magisk.
Men magisk, bedårande saga står det på framsidan. Ja. Den är bedårande, på riktigt bedårande.
Alltså man behöver fler sådana böcker.
Ja, ja, och det är ju inte som att det inte händer någonting hemskt i boken. Alltså så här, det är ju liksom alltid inte frid och fröjd, liksom.
Men jag tänker att det är lite som att läsa liksom så här jättebra barnböcker.
Ja,
att man liksom,
precis så är det.
Bara det är rätt in i hjärtat och man fattar exakt hur det känns.
Jag skulle säga att den här passar ganska bra som barnbok. Det är inte det, men jag tror att från, bör man ha ett barn som kan sitta still liksom, så kan man nog ändå läsa den. Jag skulle säga någon från kanske 6-7 år eller någonting. Alltså ganska tidigt ändå. För att det är liksom, som barn kan man nog relatera till lite andra saker. Alltså så här, bara att det handlar om fåglar. Alltså, alltså det är definitivt om man vill läsa för sitt barn. Vi fortsätter att ge råd om föräldraskap här. Eller läsa för någon annans barn kan man också göra.
Ja.
Det är trevligt.
Eller för sitt inre barn.
Det läser man ofta för.
Ja.
Men, men alltså att det är liksom definitivt inte bara för vuxna. Jag tror att, och det är liksom en bok som både barn och vuxna kan få ut någonting av. Men kanske inte samma sak liksom.
Nej, det är ju väldigt spännande. Det kan man ju få ut liksom något annat också genom att prata om det.
Precis.
Med sådana där små människor.
Ja. Men,
så helt enkelt en bedårande variant av djurfarmen.
Jag tänkte faktiskt lite på djurfarmen ibland när jag läste. Alltså, ja, väldigt mycket gulligare.
Ja.
Och faktiskt helt enkelt bättre. Tycker inte djurfarmen var särskilt bra.
Jag tyckte nog att den var bra, men jag var ju också tonåring när jag läste den.
Alltså, jag läste den för ett par år sedan och det, nej, alltså jag tyckte inte att den, ja. Men ska vi avsluta? Ja. Om det är någon nu som fortfarande lyssnar på det här.
Så är det dags att vakna nu.
Dum, dum, dum. Det är slut.
Precis, när du har den här signalen. Då så är det dags att vända blad.
Nu slutar vi.
Tack för att ni har lyssnat. Vad kul att få prata böcker med dig, Cissi.
Jättekul. Men ha det så bra och...
Håll avstånd. Ha det gott.
Vaccinera.
Ja. Hej då.
Hej då.